Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se. Analyspodden presenteras idag av PayPal. PayPal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare ger plattformen PayPal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin. Ta reda på mer om PayPals stora företagserbjudande på paypal.com/sc/enterprise. paypal.com/sc/enterprise.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej alla och välkomna till midsommarupplagan av Analyspodden. Det är ju Dagens Industris analysredaktions veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan och kanske ge något litet att fundera över. Jag heter Viktor Munkhammar. Den som ska stå för den största klokskapen idag är Agneta Jönsson. Hej Agneta!
Hej! Ja, det kan vi ju diskutera. Jag tror att du är nog betydligt klokare än vad jag är. Det känns som att på din sida är det mer struktur än vad det är på börsen i alla fall.
Okej, okay, det låter intressant. Det var väldigt blygsamma vi var. Lyssnarna får väl avgöra det där. Men vi ska i alla fall i den första delen av podden då försöka lyfta upp några saker som är värda att nämna från makrosidan, min sida av bordet, och börsen, din sida av bordet. Och du kanske vill börja med, vad har stuckit ut den här veckan på aktiemarknaden?
Vi har haft en nedvecka så här långt, så börsen ner. Om vi tittar på solbolagen, drygt 1%. Och vi har ju, det har ju varit lite stökigt på amerikanska räntemarknaden som påverkade. Amerikanska tioåringen var nere på 1,4 och vände. Det gjorde att vi fick en negativ dag på bankerna innan den hoppade tillbaka igen till 1,50. Vi fick en notering av ett vindkraftsbolaget OX2 som noterades igår på onsdagen. Där sattes de på 60 kronor men aktien föll 8%. Och det är första gången nu på länge man har sett en notering som faktiskt går så dåligt när det är ett sådant stort bolag. Det är ändå ett börsvärde på 15 miljarder. Så att det kan man fråga sig om det lägger lite sordin här på viljan att teckna i noteringar, för det finns en hel del kvar som ska in på börsen. Och sedan så har vi haft en del problem, till exempel för vad Volvo är ute här och pratade i vår tidning om att det är lite risk på att det blir brist på komponenter och sånt framöver, vilket också kan göra att man kanske dämpar sin entusiasm lite på verkstadsbolagen.
Ja, lite dystert
lite
alltså.
Lite dystert.
Genomgående då. Inte den här riskyran som ju har präglat börsen väldigt mycket de senaste månaderna.
Det är ganska dystert faktiskt och inte så stora rörelser. Igår hade vi en nedgång på 1%. Det var den största rörelsen hittills denna veckan. Sen är ju veckan inte slut. Vi har ju en handelsdag idag också, men imorgon är det stängt. Och det gör också att kanske Stockholmsbörsen är lite försiktig när det blir en lång helg där det kan hända grejer utomlands.
Just det, precis. En sak, nu hamnar vi helt fel i någon slags tänkt manus här, men en sak som faktiskt händer imorgon som kan påverka är att det kommer inflationssiffror från USA, det här måttet som Fed tittar mest på, PCE. Och det är ju en viss nervositet, minst sagt, kring inflation, Fed och så vidare. Feds besked i förra veckan är väl kanske en orsak till att det har varit lite mindre risksug då de ju lite oväntat tidigare la de tänkta höjningarna. Men om det har varit tråkigt på börsen så har det glädjande nog varit ganska starka signaler från makro då. Vi fick såna här preliminära inköpschefsindex, den här tidiga konjunkturindikatorn för EMU och Frankrike och Tyskland. Det var starkt över hela linjen, framförallt tjänstesidan stack iväg, och samtidigt så backade inte industriindexet tillbaka. Det var väntat en liten sättning där. Det har ju gått oerhört starkt och de ligger ju båda två på väldigt goda nivåer. Men fortsatt stark återhämtning verkar det vara i euroområdet. Vi har fått ett par rejäla uppjusteringar av prognoser. Regeringen och KI skruvade upp. Då ska man väl säga att de låg nog lite väl lågt tidigare, i regeringens fall kanske lite av taktiska skäl. Men nu bedömer de i alla fall att den svenska ekonomin i år kommer växa med 4,7 respektive 4,4%, och då ligger de lite mer i fas med andra prognosmakare. Jag kan nog tänka mig att både de och andra kommer få skruva upp det där ytterligare något. Det skulle inte förvåna mig om vi slutar kring 5% tillväxt i år. Och så har vi fått en prognos från Ekonomistyrningsverket, en slags kontrollorgan, en myndighet, som spår att statsskulden kommer att sjunka ännu lite mer än de trodde tidigare. Den rörde sig knappt faktiskt i Sverige, trots minusår vad gäller BNP och ökande utgifter. Så att fortsatt starka statsfinanser, uppskruvade konjunkturprognoser, bra tryck i återhämtningen i Europa. Och sen, det är väl nästan talande att vi inte ens har kommit in på det än, men vi har ju tydligen en regeringskris också, men den verkar inte marknaden fästa något avseende vid överhuvudtaget. Men vi får väl ändå notera det från veckan att regeringen, statsminister Stefan Löfven, förlorade riksdagens förtroende här.
Ja, jag skulle precis säga det. Var är krisen? Jag hörde Magdalena Andersson sa att det är den värsta krisen sedan andra världskriget vad det gäller ekonomin. Men vad man hör du säga här, så tycker jag det ser ganska så ljust ut framöver faktiskt.
Nej, men man får nog säga, jag hade skuggdirektionen, det här expertkommittén kan man väl säga, som ska tänkt att vara en imitera Riksbankens direktion. Det är ju räntebesked nästa vecka. Och de pratade mycket om det. Krisen är över, ledsa på att höra politiker som pratar om mitt i en pandemi. Och den har ju på sätt och vis kommit lite lägligt för en regering som behöver ena många olika viljor. Man har ju med hänvisning till den här krisen kunnat ge allt till alla lite grann. Alla har kunnat få rida in på sina käpphästar där. Så att av det skälet så finns det väl ett incitament att hålla liv i den här bilden av att vi är mitt i en kris, därför att då kan det krävas både skattesänkningar och bidragshöjningar och det ena och det andra. Men som du säger, den ekonomiska krisen är som tur är bakom oss. Brasklappen är väl då de här mutationerna. Samtidigt så har vi faktiskt lärt oss att ekonomierna, inte minst den svenska, kan fungera ganska bra även med restriktioner på plats. Det är vissa branscher då som behöver hållas under armarna, men överlag har det ju gått mycket, mycket bättre än väntat. Så att jag tycker vi kan så här dagen innan midsommar förklara den ekonomiska krisen för avslutad. En hälsokris är det ju tyvärr fortfarande, men ekonomiskt så tycker jag vi lägger pandemin bakom oss. Det är väl bra?
Det håller jag med dig, absolut. Vi sätter punkt för den, och om man ska titta på det här så har det kommit en del positiva effekter utav det här också. Vad i alla fall människors väntas få ett flexiblare arbetsliv även framöver. Storbanken Nordea kom ju ut igår med direktiv att de kommer att låta sin personal jobba hemifrån 2 dagar i veckan i alla fall på den svenska marknaden, vilket gör då att de besparar en del kontorsytor i centrala Stockholm. Och de är ju inte ensamma om det, så att jag tror att vi kommer att få se en större flexibilitet framöver i hur vi jobbar, och det är väl inget dåligt egentligen?
Absolut inte. Jag är ju till dem som tror att det absolut är produktivitetshöjande. Det borde också leda till större så kallade arbetsmarknadsregioner, om det nu är så att man kan bo en bit längre från där ens arbetsgivare håller till och stå ut med att kanske ha en lång pendling 1, 2, 3 dagar i veckan snarare än 5. Så att det borde kunna leda till en på marginalen i alla fall bättre fungerande arbetsmarknad också. Det var ju vår kollega Martin Rex som nosade upp det där med Nordea, och det är också intressant faktiskt ur fastighetsbolagens perspektiv. Där har man ju inte riktigt vetat att de här som är tunga på kontor har ju haft det kämpigt på börsen. Men där är det ju verkligen en viktig fråga i vilken grad det faktiskt händer det som andra har pratat om, som vi pratar om nu, att bolagen börjar dra ner på kontorsyta. Och mig veterligen var väl Nordea den största, eller första riktigt stora aktören som sa att vi kommer avsluta de här kontrakten och dra ner på mängden kontor vi hyr helt enkelt. Så det blir intressant att följa framåt också. Huvudstaden är väl ett typiskt exempel på det som sitter på en del.
Precis.
Där dyra lokaler centralt.
Ja, och det är just det där läget som Nordea faktiskt drar ner på. Det centrala i Stockholm kan du inte komma än i kvarteren runt Norrmalmstorg, så att säga.
Nej, precis.
Den här veckan samarbetar Analyspodden med PayPal, som erbjuder en global tjänst för trygga betalningar på nätet. Hej och välkommen tillbaka, Jonas Breding, som är Head of PayPal för norra Europa.
Hej Karin, och tack så mycket för att jag fick komma tillbaka.
Vad tror du är den största utmaningen och den största möjligheten för svenska e-handelsföretag just nu?
Ja, bra fråga. Det var intressant att läsa alldeles nyligen om den senaste tidens svenska export av digitala varor och tjänster som nådde nästan samma nivå som exporten av fysiska varor. Och Sverige är ju en enhörningsfabrik. Jag menar, nästan 50% av alla europeiska företag som har värderats till över $1 miljard de senaste 15 åren har faktiskt kommit från Sverige, vilket är helt otroligt. Så våra svenska entreprenörer vet hur man skapar fantastiska, innovativa företag med produkter och tjänster som är kanske lite utöver det vanliga. Utmaningen uppstår ju när de här företagen kanske når en inhemsk mättnad och behöver expandera till nya marknader på ett strategiskt och sömlöst sätt. Och det är där vi kliver in och hjälper de här företagen. Och de senaste åren har företag som säljer med PayPal i snitt växt dubbelt så snabbt som de som bara säljer till sin hemmamarknad.
Tror du att pandemin har påskyndat det här?
Absolut. Men pandemin har slungat oss säkert 5 år framåt i framtiden. Så övergången som vi har sett sedan tidigare från den kanske fysiska handeln till digitala handeln, den är dramatiskt påskyndad nu. Och världens e-handel har ökat ofattbart mycket. Och nya konsumentgrupper i många länder har hittat ut online och handlar nu bara online. Och som ett resultat av det så måste man som handlare, både små och stora, hela tiden ompröva sin strategi och tänka digitalt först. Och lyckas man med det så innebär det självklart stora möjligheter.
Mm. Hur kan PayPal hjälpa svenska företag att nå nya marknader då? Nya kunder?
Ja, vi har ju hållit på i 20 år med digitala betalningar och investerat otroliga pengar på tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens. Och det är ju för att vi ska kunna optimera kundupplevelsen hela tiden, kunna göra köpet friktionslöst för konsumenten men utan att tumma på säkerheten för handlaren. Så vi erbjuder ju företag egentligen det bästa av två världar, en mycket högre konvertering än traditionella betalsätt, samtidigt som vi minimerar riskerna för bedrägeri. Och vi kompromissar aldrig på slutkundens upplevelse av tjänsten. Så vi agerar liksom som en partner för företagen där vi är mer än bara hanterar betalningen i många fall. Och vi sitter ju på otroligt mycket erfarenhet och data på hur konsumenter vill handla på världens alla marknader. Och det hjälper självklart företagen när de ska expandera.
Okej. Tack Jonas Breding och PayPal för att ni samarbetar med Analyspodden.
Tack för att jag fick komma.
Ska vi prata lite om börsen, eller hade du några andra nyheter på makro?
Jag tänkte det. Nu har vi väl fått med det viktigaste. Möjligen ska jag nämna att precis innan vi började prata här så fick vi data från SCB som visar att producentpriserna steg med 7,9% i årstakt i maj.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
Och det är ju en rejäl uppstuds. Producentpriserna kan man ju se som en liten föråkare till konsumentpriserna. Alltså det som vi i dagligt tal pratar om som inflationen, den som Riksbanken tittar på. Sen så har det väl historiskt visat sig att stora förändringar i producentpriserna inte alltid slår igenom i konsumentledet. Och den typen av varor som är riktade till konsumenter steg heller inte lika mycket. Men det är ändå en sak att hålla ögonen på. Men jag tänkte, som du är inne på, att vi skulle hoppa över till andra halvan här och ta ut svängarna kanske lite grann. Och du har funderingar kring börsen som står och väger. Du har skrivit lite om det också.
Precis. I måndags så tittade vi lite på det här, hur det ser ut nu för de närmaste veckorna. Och tittar du på storbolagsindex då, index för de mest 30 omsatta bolagen, så har det legat i det här ganska sneva intervallet mellan runda slänga 2200 och 2300 sedan 19 april. I början av de första veckorna hade du ganska stora rörelser intraday, upp 2% ena dagen och ner 2% den andra och sådär. Sen lugnade det ner sig, hände knappt någonting på några veckor. Börjat svänga lite mer igen här. Och tittar du på normalt hur det brukar vara, så har du en sån här trend som vi har haft nu länge, en uppåtriktad trend på börsen får man väl säga, så brukar man hoppa ur en sån här konsolidering på den sidan som är trendens riktning, det vill säga uppåt. Så att det brukar fortsätta upp efter det har samlat kraft så att säga. Nu ligger vi på höga nivåer, vi är redan upp 20% i år. Det finns en del orostecken då i omvärlden och vi ser nu att kanske riskviljan kommer ner lite. Det som störtar är att det fortfarande finns en hel del pengar på sidlinjen, framförallt i USA. Men händer det någonting negativt så är man ganska snabb på att sälja på. Så att denna veckan trodde jag skulle kunna bli lite stökigare. Det är inga jätteproblem, men lite ner är vi. Fortsätter vi att hålla oss i den här trenden så laddar du upp för ett större utbrott. Och har vi otur så kommer det i samband med rapportperioderna. För så länge du handlas så här, desto större är risken att det då händer någonting. Det är precis som en vanlig kraftansamling så att säga. Så att jag hade hellre sett att det kanske hade kommit ner lite på sina håll så att man hade möjlighet att ta emot rapporterna lite positivt än att vi brakar in i rapportperioden med väldigt högt ställda förväntningar. Mm. Så att lite det läget nu. Så jag tror, skulle jag göra någonting så skulle jag fortfarande liksom dra ner på risken lite, för rent spelteoretiskt är chansen för att det går faller 10% rätt snabbt, det betyder större än att det går upp 10%.
Ja.
På kort sikt alltså.
Spännande. Där en faktor som kommer in där som ju styr i mångt och mycket är ju den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Och där tycker jag, vi pratade tidigare om att det kom det här räntebeskedet där de då visserligen inte gjorde någonting nu, men där de med deras variant av räntebana tidigare la ett par höjningar och räknar med att det blir 2 stycken 2023. Nu här i denna vecka har ett par så kallade hökar, Bostick och Kaplan, varit ute och pratat och de tycker snarare att det bör nog höjas lite tidigare än så, hösten 2022, och de här köpen bör börja trappas ner den ganska omgående närmaste månaderna. De där båda är inte röstande i räntekommittén, men det är ju en roterande historia det där, så att exempelvis Bostick är en sån som kommer att bli röstande, så att det blir en annan komposition på de som bestämmer vart Fed ska ta vägen. Så det kan ju vara något att hålla ögonen på. Det är ju en typisk sån där faktor som skulle kunna utlösa det här fallet du pratar om, att man svänger ytterligare i synen på Fed. Marknaden får man ju säga verkligen tog det här beskedet i förra veckan ganska bra. Det var ju lite rörelser och det är lite surare klimat vi har sett den här veckan, kan man väl säkert koppla till det. Men det var inget ras direkt. Men det kommer fortsätter att komma högaktiga signaler från Fed. Och Det som skulle kunna förstärka det är ju förstås om vi får en fortsatt hög inflation. Bedömningen från Fed och många andra är ju att det är övergående, men ju fler månader vi får med höga inflationstal, desto större blir ju risken, möjligheten, sannolikheten, kalla det vad du vill, att det börjar sätta sig lite och bli mer permanent, att inflationsförväntningarna stiger exempelvis. Så en sak jag tycker man kan notera är att oljepriset har fortsatt upp den här veckan, ligger eller låg när vi började prata kring $77 fatet. Det är faktiskt den högsta nivån sedan hösten 2018. Det är ju en sån där sak som skulle kunna, det kan ju sprida sig som ringar på vattnet lite med ett högt oljepris om det ligger kvar länge och så. Så att det är väl, och det är inga nyheter, vi har ju pratat om inflationen sedan i höstas egentligen och hur man ska se på den, hur tillfällen är och så vidare, och framförallt då hur centralbankerna med Fed i spetsen ska agera på det. Men det fortsätter att bubbla där, kan man säga.
Ja, och det är ju viktigt också att Fed även denna gång lyckas trassla sig och det här på ett vettigt sätt. Jag tyckte Janet Yellen gjorde ett bra jobb efter förra krisen med att komma tillbaka till normalläge relativt snabbt. Och jag menar, man borde börja med tapering här när man har den här styrkan i marknaden. Vi vet ju inte riktigt hur länge den här konjunkturuppgången håller i sig heller, hur mycket som faktiskt är en ren återhämtning eller om vi kommer in i en lite längre cykel. Så att det är väl klokt att Fed börjar fixa det här nu, för har man inte kommit tillbaka till mer normal nivå så är det svårare att vidta åtgärder om vi får sämre tider igen framöver. Sen måste det vara jättejobbigt för de här nu att bedöma vad som händer på arbetsmarknaden när det har varit så mycket stöd direkt till individerna. Hur man agerar efter det, vad som händer, hur villiga folk är att ta jobb, om de är villiga att flytta. Det känns som det är lite nytt läge, för så mycket har man ju inte tagit i på individnivå till exempel under finanskrisen.
Nej, men det är sant. Det, man får verkligen vänta lite till stammet har lagt sig. Det är ju de här stöden i USA som i vissa fall att det kan liksom, man får mer pengar genom det här tillfälligt höjda arbetslöshetsstödet än man skulle få med minimilönen. Där skiljer sig mellan olika delstater i USA. Det är absolut en faktor. Samma med att barnomsorgen inte finns på samma sätt som tidigare, drabbar framförallt kvinnor då. Så att signalerna från arbetsmarknaden i USA är lite svårtolkade. Kanske även i Sverige. Många som har varit permitterade, det är ju inte så många kvar som är det. Samtidigt så har det ju hänt saker i ekonomin. Det pågår ju alltid en strukturomvandling och nu har den gått ännu snabbare än vanligt de här senaste 18 månaderna. Så det får vi ju se hur många, även om man kommer tillbaka, hur ändras mönstren? Vad behöver företagen ha mer människor och vad behöver de ha färre kanske och så vidare. Så att det är fortfarande lite så att det har liksom inte riktigt satt sig än och det gör signalerna mer svårtolkade. Så jag håller med. Svårt, alltid svårt att sitta i en centralbank, men kanske ännu svårare nu. Min gissning vad gäller det du sa, tapering, alltså att man börjar trappa ner på köpen, är att beskedet om att det ska ske kommer vid den här konferensen i Jackson Hole i augusti. Det är ett sånt tillfälle när Fed brukar signalera stora förändringar. Det är då inte ett formellt räntemöte, men ett tillfälle att berätta om saker och att de sen drar igång i under hösten helt enkelt. Men det är bara min gissning. Man vet inte.
Ja, men det är väl ingen dålig gissning. Det är bara en grej som kan vara bra i det här som jag skrev om. Det är de här kredithanteringsbolagen Intrum och Hoist. De köper bland annat då portföljer med dåliga lån från europeiska banker. Och man har ju hållit på att städa jättelänge och gjort sig av en massa dåliga lån som kommer från skuldkrisen där 2013-2014 och alltihopa där. Men nu är man lite orolig i EU att det ska komma mer dåliga lån, framförallt i Sydeuropa. När de statliga stöden dras tillbaka så är det troligtvis en massa företag, små och medelstora bolag inom besöksnäringar, resor, hotell, restauranger och sånt som går omkull. Och då vill ju EU att bankerna gör sig av med de här snabbt och inte ligger kvar med det på balansräkningarna. Och då lägger bolag som Hoist och Intrum bra till, vilket gör att de kan in och köpa de här. Sen är det också förslag på nya regler att den här typen av bolag som driver in fordringar behöver licensieras för att göra det här på ett schysst och bra sätt. så kommer då de lokala finansinspektionerna att dela ut licens till den här typen av bolag. Och då ligger ju de till som har bra erfarenhet och har gjort det här länge bra till naturligtvis för att få licenser. Samtidigt så får typ vem som helst, investeringsfonder eller vem det är, får köpa de här fordringarna, men det behövs då licens för att driva in dem. Vilket gör att öppna upp för en del partnerskap och såna här grejer. Så det ser lite spännande ut och de här bolagen är fortfarande ganska lågt värderade om man tittar på utsikterna för nästa år. Så det är lite att hålla ögonen på, skulle jag vilja säga.
Om vi börjar runda av och bara säger något om nästa vecka då. För min del är det ju räntebeskedet från Riksbanken som blir intressant. Där måste de nästan skruva upp sin tillväxtprognos. De har ju varit ganska dystra genom hela krisen och de borde nog också sänka sin prognos för arbetslösheten. Och det blir intressant att se ifall det möjligen kan påverka räntebanan lite. Den ligger ju platt som en pannkaka 3 år framåt och har gjort länge nu. Det ska väl mycket till, jag tror de är ganska försiktiga. Men uppjusterade prognoser tror jag att vi kommer få i alla fall från Riksbanken. Vad händer på börsen? Är det något som sticker ut?
Ja, det är precis. Det kommer lite rapporter där onsdag, torsdag, fredag som är lite intressanta. Dels är det ju Dustin som är, kan man säga, IT-grossist och säljer dels utrustning via nätet, men man har även en del programvaror som man säljer på licensbasis. Den har gått fantastiskt bra, så vi rekommenderade köp på den i september någon gång, så har den dubblats. Och det är ju lite utav den här pandemivinnaren. Alla hemmajobbare har köpt IT-utrustning till sina hemmakontor och sådär. Men man börjar också växa på mindre företagssidan. Det som har legat nere under krisen är lite försäljningen till offentlig sektor och såna här grejer. Men, så det blir intressant att se. Sen får vi H&M rapportera på torsdag. Där har de ju redan släppt försäljningssiffror. Men det är intressant att se hur lönsamhet och lager och såna här saker utvecklas. Och sen på fredag så är det bussbolaget Nobina som kommer med rapport. Och där är det intressant att höra vad de har tagit för nya kontrakt och vad som händer nu. De har fått en del kompensation på bortfall utav resande under pandemin. Men i alla fall har jag inte helt såklart för mig hur mycket som har täckts upp utav det här. Så att det blir också intressant att se på.
Ja, bra. Det har vi att se fram emot. Då kanske vi ska tacka för idag och önska en glad midsommar till alla som har lyssnat. Hur låter det?
Det låter jättebra. Ha en fin midsommar, Viktor, och allihopa ni andra också.
Ja, tack ska ni ha. Hej då!
Analyspodden presenteras idag av PayPal. PayPal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare ger plattformen PayPal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin. Ta reda på mer om PayPals stora företagserbjudande på paypal.com/se/enterprise. paypal.com/se/enterprise. Tack så mycket Jonas Breding, Head of Northern Europe på PayPal, som sponsrar Analyspodden den här veckan.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.